Jaha, hallå allihopa och välkomna till ännu ett litet kvartssamtal här i Humtanks tält. Jag heter Leif Runefelt och är idéhistoriker vid Södertörns högskola och ledamot av Humtank. Hörs det bra eller? Ja, utmärkt. Rubriken på det här samtalet är ju hellre ugglors sexliv än människors vardagsliv. Har humaniora en plats i vetenskapsjournalistiken? Det är väl lite tillspetsat rubriken, lite clickbait kanske då, men den kommer sig av att jag är en trogen lyssnare av både Morgons nyheter och en trogen läsare av Dagens Nyheter. Det låter som att det hörs lite dåligt ibland, eller? Nej, okej, då är det bara mitt huvud. Dagens Nyheter, och de har ju båda sina vetenskapsnyheter, och på vetenskapsnyheterna får man ju veta gärna hur mycket träd det finns, hur svarta hål beter sig och hur ugglor ligger med varandra, men man får nästan inte veta någonting alls om forskning som mer direkt rör våra liv. Ingen till exempel rapportering om ny forskning kring integration, ny forskning om stadsplanering, om demokrati, ny forskning om medie- och kommunikationsvetenskap. Handlar det om språk så handlar det sällan om hur människor pratar med varandra, utan kanske mer om hur djur pratar med varandra eller om hur människor som levde för 40 000 år sedan kan ha pratat med varandra. Hur har det blivit så här, och är det här skadligt för humaniora? Är det dåligt för vetenskapsjournalistiken att humaniora inte riktigt får rum och så vidare? Med mig här idag för ett litet samtal om detta har jag Martin Tunström som är politisk chefredaktör på Barometern. Och jag tänkte börja med att fråga dig bara, du som representerar journalistskrået, hur kan det komma sig och vad kan i så fall förklara att humanistisk forskning ofta behandlas på kultursidorna men mer sällan inom ramen för vetenskapsjournalistiken?
Mm. Ja, tack så mycket för inbjudan. Jag tänker säga att först ska vi säga att det är väldigt bra att den här frågan tas upp, för jag har följt vetenskapsjournalistiken i Sverige, och de journalister älskar ju att diskutera sin egen bransch och diskutera journalistik. Men när man följer den debatt som har varit, har alltid handlat om vad vetenskapsjournalistik är för något. Är man som journalist granskande eller är man så här vetenskapssamhällets megafon? Men den här frågan har varit liksom den blinda fläcken. Det har varit mycket diskussion om journalistrollen, väldigt lite vad man bevakar. Och många journalister skulle nog börja säga ett svar så här, att ja, journalistik handlar ju ofta om händelser, det som är lätt att rapportera, dramatik. Och den humaniora som jag, när jag satt och förberedde det här och hörde på radions vetenskapsnyheter, då var det arkeologi, någonting om Birka. Och det är det vanliga när det kommer in humaniora i vetenskapsjournalistik. Arkeologi är ganska lätt att göra någonting på. En annan aspekt som är... Det här är också en internationell utveckling, vill säga. Ofta är det science som vetenskapsjournalistik kallas, och då är det naturvetenskap. Jag tror också att det handlar lite om synen på vetenskap i Sverige, kanske. Att det är där det sitter, och att journalistiken speglar ju också. Det är inte en egen värld, en egen bubbla, en egen sfär, även om det finns yrkeskoder, normer och historia. Utan att journalistiken speglar också kanske det svenska samhällets syn på vetenskap i stort. Det är lätt... Man talar ju ofta om humaniora, hur humaniora har blivit det här styvmodigt behandlade i synen på vetenskap under folkhemsepoken. Att den passar inte in i det tidiga folkhemsbygget med det rationella, det mätbara, satsningarna. Folkhemssymbolen var ju, det var bilen, liksom tekniska framsteget. Det var de stora husen, miljonprogrammen. Här. Och så sågs också... humaniora som ett lyxvetenskap, som ibland längst ut i politiska diskussioner som kanske också en borgerlig ideologi och lyx, någon som reproducerade ideologier i ett borgerligt samhälle. Och det här är ju Hampus Öst Gustafsson skrivit om ganska nyligen. Jag tycker det är ett perspektiv som är intressant, men det även om det är också motsatt, ska vi säga. Det finns en debatt om detta i forskningen, forskarsamhället. Det är en del säger att humaniora faktiskt har haft en starkare roll än vad Hampus Öst Gustafsson säger.
Just det. Du skulle mena då alltså att det nästan skulle vara liksom den rationella välfärdsstatens byggande som skulle innebära någon sorts marginalisering av humaniora? Att det är en lång historisk process som det här beror på, ja, i svenska förhållanden?
Humaniora inte riktigt passade in i det tekniska, tekniska framsteget, kanske jämlikhetssträvan, synen på demokrati. Det blev den borgerliga klassens lyx. Det är ganska tidigt och den här förklaringsmodellen har ett värde, det tror jag. Johan Östling kom ut med en ny bok helt nu i år, där han ifrågasätter den här teorin eller hypotesen. Nu talar om vetenskapsman här, så jag har hypotes och teori. Men han ifrågasätter detta att, och menar att humaniora inom journalistiken, radion, public service, kyrkan hade en mycket starkare roll. Så den diskussionen får vi ta med oss, tror jag.
Ja, jag tror det också. För att, om man tittar tillbaka i Sverige tidig efterkrigstid och även mellankrigstiden var ju liksom humaniora var ju oerhört stark i offentligheten, och de visar just Johan Östling i den nya boken som väl heter just humaniora i offentligheten, hur otroligt närvarande den var också i liksom vetenskapslitteraturen, pocketboksatsningar och så vidare.
Sigtuna stiftelsen.
Ja, ja, men precis. Så det kanske ligger någonting i då att humaniora har behandlats utmodligt, inte bara av journalistiken, utan att journalistiken då skulle spegla någon sorts allmän syn i det svenska samhället på vad humaniora är.
Ja, och det gör journalistiken alltid. Att journalistiken är inte fri från samhället i övrigt eller från de stora rådande värderingarna, de stora berättelserna, utan journalistiken är en del av det som speglar. Så det är, tror jag, ganska entydigt.
Men humaniora då inte vetenskaps för dessa personer? Det är nog vetenskaps journalistik. Varför hamnar den inte i vetenskapsjournalistiken? Eller menar de att det är en vetenskap som går under andra former eller tas fram på ett annat sätt, eller är det mer problematiserande så att det måste hamna i andra spalter?
Ja, det är svårt. Vi kan också säga att kulturjournalistiken i Sverige har varit väldigt stark. Det är ju något positivt i det hela. Att kultursidor som vi har i Sverige med självständiga kulturredaktioner, kanske med egna till och med chefredaktörer som på DN, det finns inte internationellt. Och att det skapade också ett utrymme för humaniora utanför vetenskapsjournalistiken. Och tidningar är ju också som en egen värld med väldigt olika perspektiv, där man ser på samma sak på från olika sätt. Och den synen kanske inte heller finns i alla länder, utan den är lite svensk också, med starka inbördes redaktioner som slåss lite med varandra också.
Just det. Är det så att en uppfattning om humaniora mer, alltså att det är någon sorts folkbildning och allmän upplysning, då tycker man att det skulle kunna höra hemma i vetenskapsjournalistiken. Men å andra sidan så är vetenskapsjournalistiken handlar ju ganska mycket om att redovisa systematisk kunskapsproduktion. Alltså att här har vi ett vetenskapligt fält, nu har man upptäckt det här och här, man har tagit de här nya fotografierna på den här galaxen, eller på man har gjort den här beräkningen på klimatutsläppen på det här området. Medan den humanistiska forskningen är mer, det är inte samma typ av lätt presenterad systematisk kunskapspresentation. Skulle det kunna vara?
Ja, det är just det som är journalistik, att alltså, jag brukar säga att den som kom på att sporten skulle in i tidningen, den var ju en av de verkligen innovatörerna i pressen. Då fick man nya läsargrupper, unga män som annars inte skulle ha tidningen. Och det är också väldigt lätt att bedriva sportjournalistik. Det händer någonting. Ja. Det finns ett resultat. Nu är det ju AI, alltså svenska tidningars sportnyheter görs ju idag allt mer av datorer, AI. Att det är ganska lätt att för sjunde matchen i rad gjorde det här spelaren mål till exempel. Det räknar datorn ut. Medan humaniora är att beskriva långa förlopp, komplexa företeelser, är ju journalistiskt svårare. Och i vår tid med journalistik som går snabbare, datadriven, så har också humaniora åsidosatts något. Och det jag kan känna skadligt här är att en utveckling i vad jag uppfattar i ett vetenskapssamhälle, det är att det har internationaliserats väldigt mycket. Att forskarna skriver mer också för internationell publik, engelska tidskrifter, och fjärmar sig från en nationell publik. Och då blir ju bristen på vetenskapsjournalistik och bristen på en vetenskaplig förankring i samhället väldigt allvarlig. Det gäller ju framförallt också i de ämnen du tog upp här, nämligen klimatet, demokrati. Och att vi får den här som kanske amerikanska klyftan i värsta fall mellan forskning och folk.
Ja, jag kan känna själv att det är väldigt frustrerande. Jag skulle önska liksom att vetenskapsjournalistiken, alltså de spalterna på något sätt öppnade upp lite mer för frågor. Jag är som ledamot av Humtank så vill jag ju alltid säga humanistiska frågor, men också för mig som privatperson som läser tidningarna och följer med andra sidor. Det står mycket till exempel om, man tar ett sådant ämne som diskuteras mycket, brottslighet. Och till exempel, det äger rum mycket brottslighet i samhället, påstår vissa, andra påstår att egentligen är det inte så mycket brottslighet, men det skrivs mer på ett annat sätt, en annan typ av brottslighet. Så det. Men man läser ju väldigt sällan någonting på vetenskapsjournalisternas sidor om den nya kriminologiska forskningen, som ju har ganska många olika lösningar och resultat och idéer om hur det här ska göras. Medan då nyhetsrapporteringen har ju inte tid att ta upp den forskningen. Så var ska den forskningen komma in? Är det du ska göra då som ledarskribent? Är det där det ska hamna? Eller är det, för det är ju inte riktigt en kultursidefråga heller, den nyare kriminologiska forskningen. Så där är det här ett problem.
Ja, men om man ska slänga in en brandfacklig debatten här, kan man också säga att humanistisk forskning om humaniora, jag ska inte säga att det finns någon rädsla för resultat eller så här, men det var ju Johanna Bäckström som för ett år sedan gav ut boken Familjen om klanen, våldet i Göteborg. En skrämmande läsning. Och jag minns att Borås där gick ut, professorn i statskunskap, som är en av de mest omskrivna svenska forskarna, att varför kommer den här forskningen inte ut från akademin? Har vi varit blinda i akademin? Är det så att vi styrs också av betraktelseperspektiv som är politiskt oacceptabla, som är jobbiga? Och att det är jobbigt som forskare att sticka ut och våga flytta forskningsfronten framåt. Och då är det också ett problem någonstans. Och det försvårar också för journalistiken, kan man säga.
Just det. Ja, man skulle ju kunna vända på det och bli självkritisk och säga att det finns ju en vetenskapsjournalistisk verksamhet där ute som vill ha sina kanaler och sina uppkörda namn och sina idéer att göra. Medan humanisterna kanske inte vänder sig till dem på det sättet, utan de är mer, har kanske naturligare och lättare att vända, eller vi då, lättare att vända sig just till kultursidor. Och
det är intressant, man kan tycka med hänsyn till alla kommunikatörer. Jag vet att Linnéuniversitetet har 30 anställda kommunikatörer.
Ja.
Så jag
kan
man tycker att det skulle ibland faktiskt skulle vara bättre i kontakt med journalistiken.
Ja, det skulle vara bättre på att föra ut de här resultaten. Absolut, det skulle kunna ha så att vi behöver alla granska vad vi har för olika kanaler, hur vi utnyttjar dem på olika sätt. Absolut. Jag kan känna ibland att om man har ett så stort vetenskapsområde som humaniora, som av delar av samhället då inte riktigt definieras som vetenskap, utan hamnar på sig. Alltså, det måste ändå någonstans vara skadligt för humaniora, för någonstans är det ändå människor som ska finansiera forskning, vetenskap. Om det då finns ett område som har svårt att definiera sig självt i andras ögon som vetenskap, ja, då har ju det området ett problem. Hur skulle du, kan du tänka dig något sätt att agera för att komma undan en sån problematik, eller behövs det en annan definition av vad vetenskap är, eller vad som ska rymmas inom vetenskapsjournalistiken, du som har följt den under en längre tid?
Ja, nu kändes det som att man var tillbaka på seminariet i Uppsala här. Vetenskapsdefinitionen.
Du får ursäkta mina magister.
Ja, betygssätt sen.
Ja, för fan.
Det är lätt att säga att jag tror att det ligger ett delat ansvar på detta, och på, som sagt, att föra ut forskning och även på journalistiken. Och jag kan säga att det är också något stort i Sverige med de nya högskolorna och nya universiteten, att för en regionaltidning är det nya bevakningsområden också, som man är ovan vid. Man är van att kolla i diarier, men att följa forskning på ett universitet i Karlstad, Örebro eller Växjö, Kalmar, det är inte lika lätt. Den blir ganska fjärmad. Det blir som något annat i det egna samhället. Det tror jag är ett problem. Och jag tror också att sen handlar det också om att hitta relevant forskning. Med klimatfrågan som du nämnde, det handlar också om känslan av sammanhang. Synen på naturen, synen på människans roll i naturen. Och att offentliggöra den forskning som finns. Och jag brukar följa respons och access. Och så här. Det är ju som att läsa en annan värld när man läser respons. Det är litteratur som är otroligt intressant. Och ny svensk forskning som sällan omnämns någon annanstans. Så att det finns material, det finns idéer att sprida.
Ja, ja.
Man kanske behöver en forum som ligger mellan respons ja. Och P1 morgon. Tre minuter långa vetenskapsnyheter. Ja. Ja, precis. Ja. Du har det gått en kvart faktiskt. Ja. Gå fort när man har roligt. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Jag vet inte om vi har någon fråga från publiken, annars... Nej, annars tackar jag så hemskt mycket. Det var väldigt roligt att ha dig här.
Kul!